Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom till oss, himmelska duva, du milde Guds ande, kom ner. Och inuti ordet det ljuva, i ordet om Jesus, oss led. Amen. Temat för predikan idag är andens främsta uppgift. Och vi ska som underlag, som text för den här predikan, ta en av de andra texterna från den här söndagen från Apostlagärningarna 2, nämligen verserna 36 till 41. Det är Petrus som predikar. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg de till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Så lyder Herrens ord. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vår text inleddes med ett därför. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Varför, måste vi då fråga, varför, när Petrus säger därför? Johan har grundligt undervisat om det här i sin predikan som föregår den här texten, efter det som berättades i början av Apostlagärningarna, som vi redan hörde som episteltext. Och den här texten, så där finns det en hel del som Petrus predikade för den stora människosamlingen som var där i Jerusalem. En sammanfattning är: skriften har förutsagt om Messias att han efter Guds bestämda plan och beslut skulle utlämnas och med hjälp av de laglösa spikas upp på korset och dödas. Men att Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda. Det hade skett med Jesus från Nazaret, en man som blev erkänd av Gud genom kraftgärningar, under och tecken. Honom har Gud uppväckt. Det kan apostlarna nu vittna om. Det här är kontentan ungefär av det som Petrus predikade. Men sen citerar han också en hel del från Gamla testamentet som bevis för att Messias skulle uppstå. Det här vittnesbördet, det är en följd av den helige andes utgjutande. Den helige ande förvandlade lärjungarna. Tidigare hade de suttit inlåsta i ett rum i Jerusalem. De var rädda för judarna. De vågade inte röra sig bland folket på allvar, så där öppet och frimodigt som de sen gjorde nu från det här. Men den helige ande förvandlade dem till orädda vittnen som snart skulle till och med ge sina liv för vittnesbördet. Och vittnesbördet som vi ska behandla i dagens predikan handlar om i stort sett tre saker. För det första lagens anklagelse, för det andra omvändelse och för det tredje förmaning och varning. Det första var då lagens anklagelse. Den helige ande överbevisar om synd. Denne Jesus som ni korsfäste. Det var hårda ord. Skarp anklagelse. Petrus säger med andra ord: ni är mördare. Ni har mördat Jesus från Nazaret. För det var judarnas ledare som anstiftade mordet på Messias, han som skulle komma som deras frälsare. Det var de här vanliga människorna som var samlade till pingsthögtiden som ropade korsfäst på långfredagen. Pilatus blev så tvungen att lyssna till dem och utfärdade dödsdomen. Så det var alldeles riktigt att Petrus sa, det var ni som korsfäste honom. Petrus och de andra lärjungarna stod egentligen själva under samma anklagelse. Fastän de inte hade varit med och ropa korsfäst, för de hade ju flytt. Petrus hade bedyrat att han sannoliken inte skulle överge Jesus. Och han förnekade honom 3 gånger. Alla lärjungarna flydde i den mörka trädgården när Jesus blev fasttagen. För att rädda sitt eget skinn. Visst hade det orsak att känna ett hugg i samvetet. Jesus undervisade i sitt avskedstal om vad hjälparen skulle göra. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens furste är dömd. Det här står skrivet i Johannesevangeliets 16 kapitel. Anden överbevisade de judiska åhörarna om deras skuld genom Petrus predikan. På samma sätt överbevisar han oss genom Guds lag att vi har samma skuld. Men jag var ju inte med, kanske du tänker. Om jag skulle ha varit med där. Jag skulle inte ha ropat korsfäst. Nej, absolut inte. Sen var vi ju inte heller med honom i Getsemane. Vi skulle ju inte ha haft någon möjlighet att ingen skulle kunna säga att du skulle också ha övergett Jesus om du skulle ha varit där. Nej, jag skulle ha varit vid hans sida och hjälpt honom. Nej, fastän du och jag inte var med så har vi alla något som hugger tag i hjärtat när lagen når oss med sina bud och befallningar. Lagen berättar för oss vad Gud vill att vi ska göra, hans vilja med vårt liv. Och han berättar vad vi ska låta bli, det som inte är rätt. Och lagen avslöjar allt vad vi har gjort fel. Och inte bara vad vi har gjort, utan lagen avslöjar att vi vårt inre är syndare. Att våra hjärtan är fyllda av onda begär. Och att vi gör upp onda planer för att tillfredsställa vårt eget kött. Hjälparen har ingen lätt uppgift. Han ska överbevisa världen. Han ska överbevisa dig och mig. Som är trälbundna i vår onda vilja. Som har ett förmörkat förstånd. Som inte kan fatta det som hör Guds rike till. Då Johannes döparen predikade sa han att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur stenar. Det låter ju märkligt. Skulle det kunna bli barn åt Abraham av stenar på marken? Ändå är det svårare att väcka upp en människa som lever i otro. Som alltså är bortvänd från Gud. Därför att stenen gör inte motstånd när Gud omvandlar den. Om han gör det till omvandlar till ett barn. Men en människa som är bortvänd från Gud gör direkt motstånd mot Gud. Därför är det viktigt att lyssna när den heliga ande predikar. Också lagens ord. Så att anden får överbevisa oss att vi behöver hjälp. Vi behöver en frälsare. Och det är genom att lyssna till ordet som vi blir överbevisade. Då kommer vi till punkt 2. Den heliga ande omvänder. Det står, när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Det här är första steget i det som vi på teologiskt språk kallar omvändelse. När Petrus predikade så ändrades åhörarna i sitt sinne. De var inte mot. Spänstiga motståndare längre, utan de börjar fråga, vad ska vi göra? Tidigare hade de varit hatiska mot Jesus och hans vittnen, och så var också många judar framöver. Judarnas ledare blev i allmänhet inte omvända, utan de var emot Jesus, de var emot hans lärjungar. Men de här som lyssnade, som anden överbevisade om synd. De kände ånger. De kände hugg i hjärtat, och det där kallar vi för samvetskval eller ånger. De blev överbevisade om att just det hade varit med och dödat livets furste. De gav anden rätt. De hade skuld. Den naturliga oponigt födda människan vet inte om att hon har skuld. För man ska ju inte tala om skuld i dagens samhälle. Inte det någons fel, säger man. Vi kan söka orsaker på annat sätt. Inte det någons fel. Men ändå finns det en oro i människors hjärtan. Oro är troligen den vanligaste negativa känslan som människor känner idag. Oro. Så länge vi går och ser på vår egen situation och väntar oss att vi ska klara oss ur den med våra egna krafter. Genom att tänka positivt, genom terapi, genom att meditera eller följa något av de mångfaldiga sätt som brukar anvisas för att få frid i hjärtat, för att hitta meningen med livet, för att uppleva mindfulness och annat sånt som är populärt. Så länge vi kämpar så får vi dras med oro. För vi kan inte lösa problemet med oron i vårt eget hjärta. Det som vi behöver är att rikta om vår blick, så att vi istället för att se på oss själva ser på Jesus, den uppståndne frälsaren. När Petrus sa omvänd er, så var det just det som det handlade om. Vänd bort från ert onda liv. Se på Jesus. Flytta fokus från dig själv. Se på Jesus. Det sker när vi får höra om Jesus. Petrus predikade om vad Jesus hade gjort. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till både Herre och Messias. Då budskapet om vad Jesus har gjort för oss judar, då är den helige ande verksam. Kanske vi tänker att varför talar inte Jesus om anden här i den här texten? Eller Petrus, varför handlar inte våra pingsttexter i första hand om hur anden kommer och fyller oss? Den viktigaste uppgiften som anden har är att visa på Jesus. Det säger han själv. Genom ordet om Kristus skapar han tro. Då överbevisar han om att det inte är vi själva som skapar vår egen rättfärdighet, utan vår rättfärdighet är Jesus Kristus, han som nu har gått till Fadern. Han överbevisar oss om att denna världens furste är dömd och inte har någon rätt att anklaga oss inför Gud. Skulden som han skulle ha anklagat oss för, den betalade Jesus genom sin oskyldiga död i vårt ställe. Hör nu och ta emot dessa ord. Jesus har betalat din skuld och du är fri från alla anklagelser. Du har en plats i himlen som väntar dig när Jesus kallar dig bort från det här jordelivet. Det kan du veta säkert, för det har skriften sagt. Skriften kan inte göra som intet. Därför var Petrus också så övertygad och sa: det här är verkligen visst och sant. Petrus fortsätter: låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Gud vare tack, jag tror att alla vi som nu lyssnar har blivit döpta i Jesu Kristi namn. Vi har i dopet fått del av alla de välsignelser som Jesus har skaffat fram genom sitt syndfria liv som han levde istället för oss, för att vi inte själva kunde leva syndfritt och heligt. Och genom att han tog på sig straffet för att vi har gjort illa. Så här säger aposteln Paulus i Galaterbrevet: alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Genom dopet har vi förts genom tid och rum och korsfästs med Kristus, så att vår synd och skuld byttes mot hans helighet och rättfärdighet. Petrus säger vidare: löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Här utsäger Petrus något som han själv inte fullt förstod vid den här tiden. Evangeliet skulle gälla också hedningarna. Senare skulle han handgripligen lära sig vad det betydde. Vad det gäller alla som Gud kallar är ett uttryck för den lära som vi kallar utkårelsen av nåd. Inget skede av vår omvändelse beror ens till en liten del på oss, utan allt vilar på Guds kallelse och verk. Det här säger Paulus i Romarbrevet 9. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. När jag genom den heliga andes verksamhet har fått börja tro på Jesus och få vara med i Guds familj, vet jag att det inte beror på min egen vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet från början till slut. Tacka Gud för det. Nu har vi en tredjedel kvar av andens verksamhet. Den helige ande förmanar och varnar. Petrus säger, eller det står om Petrus predikan, med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Petrus fortsätter sitt tal med många andra ord som inte återges här. Vi finner sådana förmaningar i Nya Testamentets brev. De som har satt sin tro till Jesus lever ännu mitt ibland ett bortvänt släkte. Det är en farlig miljö. Vi ska vara försiktiga med hur vi lever i detta bortvända släkte. Det här släktet kallar vi ibland för världen. I Romarbrevet 12 förmanar Paulus oss: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det går en skarp gräns mellan de två världarna. Den här världen, som är detsamma som det bortvända släktet, och den himmelska världen som vi genom dopet och tron har blivit införda i. Det finns en liknande förmaning i Kolosserbrevets tredje kapitel. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Här ser vi samma kontrast. Det som är där ovan, det som är på jorden. Vi som har dött med Kristus och har uppstått med honom, vi ska nu tänka rätt. Vi ska inte låta det som är på jorden styra våra liv. Vi ska i allt fästa våra ögon på Jesus. Också i allt vad vi gör här på jorden. För vi har ju ännu vår verksamhet i köttet här. Men vi ska i allt det här låta det himmelska perspektivet belysa och leda oss. Längre fram i Kolosserbrevet läser vi: och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud Fadern genom honom. Det är sådana riktlinjer vi behöver för att kunna leva rätt tillsammans och tjäna på rätt sätt. Det är sådana riktlinjer som nu kommer ganska mycket under de veckor som är framför oss, under den gröna tiden i kyrkoåret. Hur ska vi leva rätt? Vad du än står inför, ett val av vägen framåt, ett beslut om en tjänst eller en skola, så låt det ske i Jesu namn och tacka Gud, Fadern, som har dig i sin hand och som leder dig. Då bevarar anden dig från att börja förlita dig på dig själv och på din egen kraft. Den här tiden som vi nu kommer in i, trefaldighetstiden, det gröna halvåret, den tillämpar det som vi har fått lära oss om Guds handlande och med oss. Det är nu som vi ägnar oss åt att lära oss läxor i andens skola. Det är så fint i våra nordiska länder att den här tiden sammanfaller med den gröna tiden när allting blomstrar upp och det, löven exploderar, det kommer fram så mycket härligt och fint i naturen. Så småningom kommer vi till den tiden när skörden mognar, och så kommer vi sen slutligen till tiden när det vissnar, löven faller av, det blir en mörk tid. Den påminner oss om att vi ska bort härifrån livet en gång Och den vill också genom det som sker i naturen förbereda oss för att vi ska bort härifrån. Och att Jesus ska komma tillbaka för att döma levande och döda. Under tiden i andens skola påminns vi om att vi lever i fara var vi går. Vi förmanas att ta på oss Guds vapenrustning så att vi kan hålla stånd mot allt det onda som hotar oss. En viktig verksamhet som anden utför är att bygga Kristi kyrka. Vi påminns om att söka oss till gemenskapen kring ordet och sakramenten. En kristen ska inte vara ensam. Vi behöver gemenskap. Här ger oss de första kristna ett viktigt föredöme. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Efter Petrus predikan skedde ett stort under. 3000 personer blev döpta på en och samma dag. Vi kan glädjas över ett sådant vittnesbörd om andens stora kraft. Och vi kan glädjas över att vi har precis samma kraft till förfogande idag. Även om vi måste låta Gud bestämma hur många som tar emot ordet. Gärna skulle vi vara flera. Vi ska inte se det som ett tecken på att Guds kraft inte är med oss. För han är inte med oss i antalet, utan han är med oss där Guds ord om Jesus Kristus blir predikat rätt. Och vi ska vara flitiga att berätta för varandra om det härliga budskapet om Jesus. Anden, Guds heliga ande, använder budskapet när och var han vill. Vi ska därför be till sist. Låt glädjen av den nåd vi fått uppmuntra oss att göra gott. Låt Jesu frid oss trösta så att egen tröst må helt förgå. Amen.